Det är fredagen den 23 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkommen till Ledarredaktionen, en podd där vi tittar närmare på dagens ledarsidor och diskuterar de frågor och ämnen som dominerat den offentliga debatten. Varje vecka bjuder vi in experter och intressanta gäster för att ge olika perspektiv på de aktuella händelserna och för att belysa olika aspekter av den samhälleliga debatten. Vi hoppas att du vill följa med oss på en resa genom de viktigaste frågorna och händelserna i vår tid. Nej, det där med att låta en AI skriva inledning till podden var nog ingen bra idé. Jag tror ni får fortsätta nöja er med att få höra mina tankar och min röst istället. För jag tyckte inte den här början var särskilt bra. Eller vad säger du, Tove?
Det var lite mekaniskt.
Ja, visst var det. Ni ska få höra, jag ska nog fortsätta att skriva mina egna manus. Hörrni, det är dagen före dagen. Skinkan står i ugnen med grilleringen bubblande under grillaggregatet. Sillen är inlagd och burkarna står staplade i kylen. Vörtbrödet bakat och står och svalnar på diskbänken och julsnapsen är lagd på is ifall man är lagd åt det hållet. Svärföräldrarna är inkvarterade i gillestugan, paketen inslagna, granen är klädd. Kort sagt, allt är färdigt, klappat och klart för julfirande. Så varför inte luta er tillbaka, ta en bit konfekt och en glas mumma eller glögg och njut av årets sista avsnitt av Ledarredaktionen. Med mig för att fullständiggöra julstämningen denna uppesittarpodd har jag självaste tomtemor och två nissar hämtade direkt från ledarverkstan. De heter Tove Livendal, Peter Wemblad och Mattias Svensson. Hej på er!
Hej!
Ho ho!
Ho ho!
Jag tänkte det här, Mattias, AI-inledningen, följde den dig på läppen?
Nej, det var inte de vanliga... överraskningarna och irrfärderna i obskyra referenser.
Nej, men det känns ju ändå ganska bra att maskinerna inte är riktigt redo att ta över allt, tänker jag. För att, ja, ni som lyssnar nu vet ni, den dag som Schibsted ska spara pengar och sparkar alla oss som jobbar med göra tidningen, då kommer maskinerna erbjuda det här och det är inte riktigt samma sak, eller vad tänker du, Peter?
Nej, men visst var det så, det här kan ju Tove svara på, visst var det så att det fanns en ledarbot ett tag?
Ja, men det var det. Det var vår tidigare kollega och nu högermarginalist Per Gudmundsson som lät utveckla en ledarbot. Och den blev ju, ja, den blev lite enkelspårig, kan man säga. Så fort den stötte på en fråga som den inte kände till, och det fanns väl egentligen bara en fråga den kände till, och det var att skatten skulle sänkas. Då sa den just det, att det här känner jag inte igen, du vill inte prata om sänkta skatter.
Ja, sagt, det kanske är tid kvar innan vi kan låta oss ersätta
det,
som maskiner.
Det lät som en riktigt gammal moderat, den där botten.
Hörrni allihopa, välkomna hit som sagt. Tove, har du hunnit med julstöka klart så här på dagen före dagen?
Ja, det tråkiga är ju att jag sedan en vecka tillbaka har covid. Och det har ju gjort att både produktionsförmågan och en massa andra saker har, ja, fått stryka på foten. Så att jag är glad om jag sitter upp imorgon och kan delta något sån här i festligheterna.
Ja, det hoppas vi verkligen. Peter, hur traditionsbunden är du? Du är en sån som vill ha det likadant varje år, eller tycker du det är trevligt att det händer nya saker om man inför nya traditioner?
Jag gillar nya traditioner. Jag har haft ganska olika karaktär på julfiranden de senaste åren.
Mattias, har julfriden hunnit infinna sig på ditt håll?
Nej, det vore synd att säga, men vi hoppas komma iväg framåt kvällningen.
Är det inte så att du har en fin jultradition som består av att du på julafton någon gång ger dig ut och springer, va? En riktig långpanna?
Ja, det gör ju ont att påminnas om det, för jag hade sett fram emot det, men jag fick en trasig vad i förtida julklapp här, så det blir ingenting av den traditionen.
Det visste jag ju, här var jag okänslig nog för att föra ämnet på tal. Jag är ledsen för det.
Det är svårt att inte tampa en medelålders man på tårna med.
Hörrni, vi ska dra igång och prata om veckans nyheter och ämnen såklart. Vi kommer väl inte hinna med allt, men ett urval. För trots att julen står alldeles för dörren så vilar inte nyhetsflödet eller politiken. Det är som vanligt full fart. Jag tänkte vi skulle börja med en sak som har fått Twitter att vibrera de senaste dygnen. Det är nämligen så att TT, tidningens telegrambyrås, mångåriga politikreporter Ove Nilsson har slutat efter en händelse då han har twittrat en tweet som löd så här. Nu ska jag citera honom. Jag har aldrig under 35 år tagit ställning för någon regering eller parti. Men när en regering med ett stödparti vars egen vitbok visar att flera partiers grundare var nazister drar in stödet för SKMA som bekämpar antisemitismen och undervisar om förintelsen, där går gränsen. Och SKMA betyder då Svenska kommittén mot antisemitism. Och bakgrunden var då att regeringen i sin budget tidigare i år inte förlängde ett stöd till SKMA som har använts för så kallade hågkomstresor. Och detta ska sedan då enligt uppgifter i en artikel i Expressen där man intervjuar Nilsson ha lett till att TT ville omplacera honom till redigerare. Och så här säger Nilsson i Expressen. Det var ett övertramp att skriva den tweeten och jag är helt överens med TT att de måste reagera. Däremot är vi inte överens hur de ska reagera och det är den konflikten som inte gick att lösa. Och det här har massa folk haft åsikter om, framförallt sedan det framkommit att regeringskansliet har haft kontakt med TT om just den här tweeten. Jag tänkte att vi skulle försöka hjälpa varandra att reda ut det här. Jag undrar om inte du ska börja, Peter. Vad får du ut av den här historien? Vad är det som har hänt, menar du?
Ja, jag utgår från att vad som har hänt är det som har stått i tidningen och framförallt.
Jag försökte återge det nu så neutralt som möjligt.
Men så att egentligen tycker jag att det är inte så uppseendeväckande. Regeringskansliet och framförallt presssekreterarna har oavsett politisk färg daglig kontakt med medierna i allehanda ärenden, inklusive att höra av sig och påpeka sakfel eller dåligt uppträdande eller vad det nu kan handla om. Så att där ser jag inte särskilt mycket dramatik i det hela.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
För den kritik då som framfördes ska sägas, det var ju då att dels mot regeringskansliet att man då har lagt sig i vad en reporter på TT twittrar om och dels att TT då ska ha helt enkelt låtit sig påverkat av detta.
Precis, somliga påstår att TT har låtit sig påverkas av detta. Själva säger de ju att det inte hade med saken att göra och det är heller ingen annan som har liksom kunnat belägga att det skulle haft någon betydelse för att det har funnits liksom något orsakssamband däremellan.
Mm. Okej, men vad gör du för bedömning? Var det rätt av TT att fatta beslut att låta Ove Nilsson få byta arbetsuppgifter efter den här tweeten?
Ja, det är väl en bedömningsfråga, men jag ser inte några konstigheter i det. Alltså, TT är ju en lite speciell nyhetsinstitution som har fundamentet i TTs verksamhet och som man själva trycker väldigt hårt på är ju att liksom trovärdighet och oberoende. TT är ju leverantör av nyheter till massor av medier. Det är någon slags metamedium, man måste säga. Och så att det är ju extremt viktigt för TT att slå vakt om de här värdena. Och om man då har en ledande reporter som redan innan har kritiserats många gånger för att ta politisk ställning på olika sätt, gör det igen och dessutom på ett sätt som man själv medger i den här intervjun att det var ett rejält klavertramp. Det var ju dessutom ett att han spred liksom sakuppgifter av tveksam kvalitet, så, ja, så måste ju en... Jag förutsätter att alltså, om någon av oss gjorde någonting liknande, att Tove skulle ta oss i hampan.
Mm. Okej, okay, så för dig är det här storm i en vattenglas, eller?
Ja, definitivt. Mm. Alltså jag kan tycka att det är en intressant liksom, principiell diskussion om huruvida regeringskansliet ska höra av sig till, eller ha kontakter med liksom, mediehusen och framföra synpunkter. Jag tycker att det är helt oproblematiskt. Det är liksom en del av ett fritt meningsutbyte. Det är en del av det liksom, politiska samtalet. Och som ur journalistens synvinkel så kan jag önska att jag hade fått den typen av påringningar oftare. Alltså det är värdefullt med feedback. Det är bra att få veta när man har gjort någonting fel eller missförstått något.
Mm. Bra, då fick vi din syn där. Mattias, vill du anmäla avvikande hållning eller håller du med om det som sagt?
Nej, jag har nog en annan uppfattning om... ja, alltså, jag har betydligt större förståelse för att folk twittrar och tycker saker. Jag tycker inte att det är jättemärkvärdigt. Sen i sak ska det ju sägas både att det var ju en händelse som såg ut som en tanke när den kom, att när det upptäcktes att det var lätt att som Ove gjorde där lägga ihop ett och ett och fundera över fanns det ett motiv till att den här specifika besparingen på de här minnesresorna. Nu talar ju i stort sett allting för att det var ett missförstånd som ju redan då har åtgärdats i sak, vilket jag tycker är mycket värdefullt, för jag tror de här resorna är viktiga och de används på ett sätt som är bildande för de elever som väljs ut och får åka.
Men när du säger 1+1 så är då logiken att SD helt enkelt hade haft ett finger med i spelet för att man inte tycker om Svenska kommittén mot antisemitism.
Ja, jag förstår att man gör den matematiken, men det visar ju, i den mån det visar en svaghet, så är det ju just hur trigger-happy och nervösa många har varit kring allt som SD kan misstänkas ha gjort och styrt och som råkar liksom bekräfta alla ens fördomar på en gång, fast tiofalt starkare. Då borde ju förstås, det kan jag hålla med om, en luttrad journalist ha lite mer is i magen än att liksom rusa ut och fördöma. Men han har ju liksom också ångest för att han gjorde det. Det tror jag är en professionellt känd ångest, för det var inte professionellt.
Ska sägas, bara reda ut sakförhållanden kring de här stödet. Det var ju så att SKMA fick det här stödet 2018. Det skulle då betalas ut på 3 år för att kunna göra sådana här hågkomstresor. Så förlängdes det ytterligare för vi fick en pandemi då man inte kunde resa alls. Och så gick då stödet ut helt då 2022. Och det har nu då... Ja, nu har det tillkommit en annan satsning helt enkelt där man fortsätter att finansiera det här, men själva det paketet var över. Ja, förlåt, jag avbröt, Mattias. Du skulle fortsätta.
Sen tycker jag alltid det är... Jag ska undvika kraftuttryck, men jag tycker det är dåligt när man vänder sig inte till den man har någonting otalt med, utan till dennes arbetsgivare och ringer och skvallrar. Det tycker jag är ett oskick hur som helst. Är det så det går till och är det så man vill bete sig på regeringskansliet, så tycker jag att det är klandervärt. Där bör definitivt den anställde ta sig i örat.
Vi ska återknyta till det. Jag ska bara säga det att det är viktigt för er som lyssnar att förstå att dialog, som Peter säger, mellan pressfolk hos politiker, inklusive regeringen, och massmedier, det sker hela tiden. Man pratar och man klagar och man gnäller och man ställer in och man frågar. Alltså, eller, ja, ibland har man trevligt tillsammans också förstås, men den finns hela tiden. Vad jag tycker är intressant fråga är så här, är det ett twittrande? Ska man ha åsikter? För hade det varit en publicering som har sagt så här, den här publiceringen är fel i sak eller den är vinklad, då är det inga konstigheter. Men är det okej att pressfolk också har åsikter om folks, de anställdas twittrande, Peter?
Ja.
Varför det?
Nej, men jag har sett vissa hävdat att säga, ja, varför ska politiker eller politiska tjänstemän har synpunkter på en politisk reporters privata twittrande. Men det, alltså, Twitter är inte en privat, det är inget privat forum. Det är inte privat för någon. Det är en offentlig arena som man kan jämföra med en debattsida eller en paneldiskussion i radio. Man, som politisk reporter, eller inte bara som politisk reporter, alltså det gör ju även vi, så representerar man ju sin arbetsgivare, det företag man arbetar för i en eller annan mening. Aldrig gör man det alltid.
Fast det där håller jag inte med om. Det finns rätt många tillfällen där det här snarare utnyttjas av folk som vet bättre men agerar idioter. Att man liksom, man gör saker och ting som är uppenbart inte i tjänsten till ett utspel eller någonting som ska spegla, det blir hjärna liksom. Om jag svär till över resultatet i en fotbollsmatch så vet ju alla vettiga människor att det är inte ett utspel från Svenska Dagbladets ledarredaktion.
Nej,
men det finns alltid idioter som försöker vrida
fast det är inte idiotiskt.
Jo, alltså, det är det.
Nej, men det är ganska
idiotiskt och
det är självklart att man i allt man gör i offentligheten så kommer det att uppfattas som man i någon mening liksom, eller man blir en del av intrycket av det företaget man arbetar för, oavsett vad man själv har för avsikter eller motiv. Så är det bara.
Nej, det beror på hur man väljer att tolka saker.
Men i det här fallet, om vi tar liksom Ove, så skrev ju han själv: jag brukar inte ta ställning. Det vill säga, jag brukar inte ta ställning.
Vilket det var ju egenskap. Jag har haft ingående politiska diskussioner med Ove, eller rättare sagt fått ovett av Ove för mina politiska åsikter. Så det är ju inte så att han på något sätt varit någon slags neutral persona i sitt Twitterkonto. Det är ju helt enkelt lögn rakt upp och ner från början till slut. Jag har inte ringt hans arbetsgivare över det, för det var rätt uppenbart att det var hans personliga åsikter.
Jag tänker så här, jag ska släppa in Tove, att någon har hört av sig till dig angående någon av ledarsidans anställda, vad vi har twittrat. Det har väl aldrig hänt, va?
Aldrig, vad jag åsikter. Kan minnas.
det händer ju förstås jätteofta, och det har man ju sett så många gånger du har pingats in i diskussioner att vad tycker egentligen Svenska Dagbladets ledarsida om det här ordvalet från Idvar Arpi eller den här liknelsen från Per Gudmundsson eller så vidare. Så gör man ganska ofta.
Eller Peter Wemblads journalist i rugby twittrande. Ja,
precis. Vad tycker du om det?
Nej, men så här, dels, jag håller med båda föregående, det brukar ju vara min roll här. Men dels är det ju ett oskick att man inte går direkt den personen det berör. För det är vuxna människor och det kan man göra. Då kan man, när någon säger, det vore väldigt intressant att veta vad Tove Lifvenahl tycker om det här på Twitter, så är det ju inte för att det finns en ärlig nyfikenhet. Då kan man ju faktiskt skicka ett mejl. Utan det är ju för att man vill dra ut någon på torget. Och det är en annan intention. Men sen håller jag också med Peter om att det är ett publikt forum och alla vi som är där ute går ju dit för att synas och se. Och man postar inte någonting på Twitter om man inte vill att andra ska ta del av det. Man gör sina tankar, känslor offentliga. Och är det då så att man har en känd arbetsgivare så det är ofrånkomligt att detta kan både spela över positivt och negativt beroende på karaktären och beroende på hur folk uppfattar det. Det är inget konstigt, så är det bara. Men det finns ju två frågor här. Det ena är ju det här med regeringskansliet och kontakter där. Och det är väl klart att just den här ständiga informationsutbytet eller också utbytet av åsikter och sakupplysning och sånt, det är okej. Cancel är inte okej. När jag får någon som hör av sig och i syfte att försöka tysta någon röst, då det är liksom ingen typ av Och det kan jag säga, det har ju, det kommer kanske inte så ofta ifrån något regeringskansli, utan det är väl mer allmänhet. Men den sortens impulser, den har jag otroligt svårt att se med någon respekt på. För det, man kan bemöta varandra i sak.
Men, och det, ja, du imponeras inte av sådana försök.
Men, och det vet vi ju ärligt talat inte om det har handlat om i det här fallet. Vi vet bara att någon från regeringskansliet har pratat med TT och framfört synpunkter. Att det skulle handla om att vilja tysta någon eller vilja att de agerar mot. Det har inte framkommit någonting om det.
Mm. En teori är ju helt enkelt att de vill föra fram sin version som då stred. Det gjorde ju för övrigt vissa personer från regeringskansliet också på Twitter, att det här, ja, det är inte så som Ove Nilsson framförde saken. Ja, det var inte riktigt som regeringskansliet skulle välja att framföra saken, så att säga. Liksom.
Den andra frågan handlar ju om det här med TT, och där är det ju, som Peter har varit inne på, de har inte råd att ifrågasättas när det gäller sin politiska neutralitet. De har en grundläggande affärsidé som står och faller med att de har en hög trovärdighet, att de är, kan hålla sig politiskt neutrala, och där är det problematiskt med, ja, sociala medier, därför att det frestar personer som verkar med i sådana uppgifter att ändå kommunicera utifrån den logik som driver den plattformen, och det är känslor, det är att gå i flock, att vädja till gruppen och att så här, inte, man går inte till Twitter för att framlägga fakta, utan man går dit för att man ska känna någonting, och känslor ligger ju nära åsikter, så att det är inte den första och det kommer inte vara den sista personen som lockas att ur sin professionella roll, och det är beklagligt, men jag förstår att TT behöver de står och faller med sin trovärdighet, de har inte råd att äventyra den helt enkelt.
Mm. Och du menar alltså att Ove Nilsson genom sitt twittrande har äventyrat den trovärdigheten?
Alltså, det är ju som Mattias berättade, det är ju inte så att det här är en, Det är inte första gången som den här personen ger uttryck för någonting som kan liknas vid politiska åsikter. Och jag gissar att det är liksom, den förförståelsen bör man kanske ha också. Det är nog den förförståelsen snarare än att det har bytts regering som behövs för att förstå det här.
Kan man inte argumentera tvärtom, att det är bra att journalister twittrar, visar vilka de är, alltså att det är av transparensskäl, så kan man lära känna dem och veta, ja, de tycker så, men jag kan fortfarande ha det största förtroendet för vad Ove Nilsson rapporterar. Jag har själv aldrig haft något liksom problem med att köpa allting han säger liksom när han rapporterar. Han är ju en professionell journalist, och journalister är också människor. Kan det inte finnas någon poäng i det?
Jo, men då tror jag man ska vara helt... Då får man... att presentera nyhetsförmedlingen under en annan flagg. Ibland brukar man ju jämföra med USA, och så kan vi ta, det vill säga, Fox News. det är så här, där vet man att det finns en väldigt stark bias från början. På ett sätt så kanske man inte gör sig några illusioner, men det är väldigt transparent. Jaha, de har den här politiska inriktningen, men de kan ändå göra bra journalistik. Men bekymmer om man i alla lägen vill kunna hävda sitt oberoende, sin neutralitet när det passar en, men att när man och ändå så att tulla på den trovärdigheten i andra sammanhang, jag tycker inte att det hänger ihop.
Okej.
Nej, alltså jag tycker ju att den här, en del av kritiken mot den här TT-reporten emellanåt har varit ganska tröttsam. Alltså att, för det är ju aldrig någon som har kunnat göra gällande att det här, alltså hans eventuella åsikter har slagit igenom i hans journalistiska hantverk.
Mm. Men det var det jag menade. Att jag har det är väl ingen som ifrågasätter hans professionalitet.
Nej, men så att det liksom, hans precis. Men jag förstår ju om det här blir ett problem för det företag han arbetar för. När det företaget, vad säger, ser ut som det gör och har den affärsidé som det har.
Mm. Sen tänker jag också att det här ska sättas i sammanhanget med att vi lever nu i tiden när, vad man säger, mainstream media, som det sägs, ifrågasätts, och där det hela tiden diskuteras om det finns agendor eller inte. Och då är det, ja, då är det bättre att man är öppen med det, men då måste det måste hänga ihop hela vägen. Det vill säga att den enskilda medarbetaren måste ha ett okej från sitt medieföretag på att det är att, ja, i min rapportering så är jag neutral, men vid sidan av det så sitter jag också i offentligheten och delar mina åsikter. Och det verkar ett i det här fallet inte vara okej med.
Mm. Mattias, skulle du säga något?
Ja, nej, att själva reaktionen verkar ju utifrån det vi har fått och kan bedöma väldigt överilad.
Alltså TTs reaktion?
Ja.
Mm. Alltså det är möjligt.
Visst, liksom, det har funnits en persona på kontot, så har han liksom debatterat förut och sånt där. Liksom. Men jag har ju svårt att se att det skulle vara av den art att det är så graverande att man inte kan fullgöra sin tjänst. Och just i tjänsten så har inte jag heller märkt liksom några spår av oprofessionalism på det sättet.
Nej. Nej, men jag tror att det kan finnas poäng i att ibland vill ju massmedierna framställa sig som att det är ett hantverk som är närmast likt medicinen, att det är liksom ett vetenskapligt hantverk där totalt neutralt och objektivt. Jag tror inte det är så lyckat heller, för att jag tror snarast det är bra att man förklarar att det är människor som du och jag som står bakom. Det är som alla andra komplexa kunskapsjobb som ägnas åt liksom samhällsvetenskaplig sektor. Det finns bias, det finns olika felkällor, det finns slarv, det finns trötthet, det finns att man ska vara öppen med det. Så jag har ju alltid menat liksom att det här självförhärligandet inom journalistiken, att vi står minsann överallt, så där, att det snarast har varit kontraproduktivt och skadligt för att man öppnar sig så lätt för kritik.
Särskilt när ribban nu blir så hög att det räcker med en tweet för att bli av med jobbet. Jag menar, jag vet inte om...
Han blev ju faktiskt inte... Ja, han blev väl av med sina arbetsuppgifter möjligen, men han blev inte av med jobbet. Han har ju inte fått sparken. Han har sagt upp sig eftersom han inte vill bli omplacerad.
Ja, precis.
Ja, men i princip.
Nej, ja. Inte i princip.
Jo, men faktiskt Peter, om du jobbat med en sak, utfört det uppdraget väl och sen kommer en sån här sak att, men låt mig, att bli omplacerad från ett uppdrag du har skött väl i ett antal år på grund av en sån här sak är ju också ett extremt dramatiskt och väldigt skitnödigt beslut.
Det händer varje dag på svenska företag.
Vi får se här när jag erbjuder Mattias att övergå till tekniska supporten på Svenska Dagbladet.
Ja, jo, nej, men det är ju ett uppdrag i företagets intresse, så det förstår jag.
Tove, vi kommer alla tre fortsätta twittra, tror jag, ganska frimodigt. Jag kommer fortsätta vara transparent på mina följare på Twitter och berätta hur jag tänker och gör, inte minst när jag gör den här podden, för jag tror det finns en poäng med det. Jag skulle passa på också att lyfta en annan förnämlig twittrare bland journalister, och det är person som tyvärr inte finns kvar på Twitter, men det är Niklas Orenius på Dagens Nyheter som är många år twittrare. Mycket, mycket pedagogiskt, väldigt öppet, var tydlig med vad han tyckte och tänkte och hur han resonerade, och hade ett enormt tålamod för att förklara liksom hur journalistik blir till. Det är väldigt synd att han inte gör det fortfarande, men jag tror han gjorde väldigt stor nytta under många år just för att förklara att journalistik är ett hantverk och... Ja, det är bra att det finns en transparens kring det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hörrni, jag tycker vi ska gå vidare faktiskt. Och då ska vi fortsätta prata... vi är lite inne på samma ämne, för nu ska vi prata cancelkultur. Och då tänkte jag vända mig till dig, Mattias. För det var ju så, du har skrivit en text som handlar om Folk och Försvar och deras rikskonferens i januari. Där helt enkelt en av deras deltagare på den här konferensen har fallit offer för cancelkultur får man väl nästan säga. Rospe Parsi som är forskare vid Utrikespolitiska institutet. Jag tänkte, Mattias, du kan väl berätta om det här fallet och det, vad det väckte för tankar hos dig?
Ja, jag tycker inte bara man kan säga nästan, utan det, att det är snarare ett klockrent exempel på cancelkultur. Det är förvisso högljudda och många röster som hört av sig angående att han Parsi är ett inbokad på Folk och Försvars stora rikskonferens i januari och skulle prata om ekonomiska sanktioner som vad jag vet är ett av hans forskningsområden. Och eftersom folk har uppfattningar om honom kring synen på Iran och uppfattar honom som lojal med mullorna och regimen där, så har den anklagelsen kommit fram. Det jag tyckte var anmärkningsvärt här var att Folk och Försvar har granskat de påståendena och avfärdar dem i det här beskedet, men väljer ändå att avboka honom på grund av att det blev obekvämt när kritiken strömmar in. Och det här visar ju just alltså hur cancelkulturen fungerar. Man, istället för att invända i sak vad man har emot vad den här personen hävdar till den personen, så går man på arbetsgivare, uppdragsgivare, och det är ju ofta folk som inte nödvändigtvis har hela historien bakom sig, blir överrumplade, det kommer liksom väldigt många väldigt arga röster kring någonting som är lite perifert för ens egen verksamhet. Då är det väldigt lätt att ge efter och låta liksom de här uppbrakta rösterna vinna. Vi har sett det liksom på skilda områden. Komikern, det var Simon Gärdenfors och någon annan.
Men Sekine Madon skrev ju om det här också och nämnde bland annat Richard Jomshof, Kajsa Ekis Ekman, Stina Oskarsson som exempel på tre personer som också har varit utsatt för cancelförsök. Man bokar av.
Ja, och det är förstås det, någonstans så är det ju legitimt ibland att undra över, ja men nu ska ni diskutera det här, är det här verkligen den mest lämpade för det? Den frågan kan man absolut ställa eller uppröras över och sådär. Men det här handlar ju ofta om att hämnas på personer. I det här fallet med komikerna vars namn faller bort så var det ju liksom en turné 3 år senare med helt andra skämt och ämnen som man då skulle avbokas från. Då är det ju liksom en ren hämndlystenhet mot personen. Och problemet är ju att det är ganska effektivt, just för att de här uppdragsgivarna har ju ofta ingen aning om vad det rör egentligen, och det kostar väldigt mycket att lägga tid och resurser på att administrera det, men väldigt lite att ge efter.
Så har Folk och Försvar gjort fel i det här fallet?
Ja, det har de definitivt.
Måste vi cancellera dem nu?
Ja, det får du väl fråga Tove om. Det är ju hon som ska dit, eventuellt.
Nej, men Tove, vad tänker du om det Mattias har berättat?
Nej, men jag tycker att Mattias har helt rätt. Det är otroligt beklagligt hanterat från början till slut. Och det är ju en så här... Det som nu blir intrycket blir ju en väldigt ängslig och skör organisation. Och sammanhanget är ju att man ska på något sätt samlas kring det svenska publika samhällets resiliens och visar då prov på motsatsen. Så att det här tycker jag är otroligt illa hanterat, och det blir ju precis som det här som Mattias säger, att även om man då säger att nej, men vi tar inte ställning i sakfrågan, så säger man samtidigt då att man har så här, inte presenterats med några konkreta bevis. Man har uppenbarligen ändå diskuterat sakfrågan. Men genom att ställa in hans medverkan så ger man ju kritikerna rätt. Och det är ganska graverande kritik som har lyfts mot honom. Så det här blir ju indirekt ett erkännande av att kritikerna har rätt, även om man säger att man inte tar ställning i den frågan. Och då återstår bara det här att det blir jobbigt och att det blir Det blir högljudda protester, att det blir obekvämt för andra. Det är den sortens argument man lutar sig på. Och det känns stadigt som ett duschdraperi.
Mm. Och vad man också från Folk- och Försvarssida säger, det är ju två saker. Dels är det ju att man är mottaglig för den här typen av protester. Att så fort tillräckligt många protesterar så kommer man ändra i sitt program. Och det gäller ju framtiden. Och att det lönar sig att i framtiden, så nu kommer ju andra börja vässa sina knivar då när man tittar igenom listan, att man vet ju, om man får en tillräckligt stor skara som hotar att hoppa av, då kommer man ge med sig, och det kanske inte är den bästa signalen att sända. Peter, har du några reflektioner?
Ja, men jag tycker det är värt att nämna vad som utlöste det här, och det var ju att Moderaternas och Liberalernas ungdomsförbund villkorade sin egen medverkan med att den här personen plockades bort från programmet. Det tycker jag är otroligt sorgligt att ungdomsförbunden för just de här två partierna går ut och gör en sån sak. I MUFs fall är det dessutom en liksom nyvald ordförande som väljer att ta det här som sin första strid. Det är inget gott betyg.
Kan det här vara ett fall för vår utbildningsminister Mats Persson som ska låta undersöka cancelkulturen i Sverige?
Ja, men det blir ju lite motsägelsefullt. Alltså när hans eget ungdomsförbund, nu är inte Mats Persson partiledare, men ungdomsförbundet för det parti han själv är med i liksom gör en så tydligt cancelleringsförsök. Liksom. Och då blir det ju även svårt för regeringens företrädare och komma till den här konferensen.
Nej, men jag noterar någon form av, jag vet inte om det är att folk är lite slöa i jul eller om det är bristande konsekvens, men alla de här väldigt upprörda rösterna som nu tänker då apropå vår förra diskussion att oj, sitter regeringen här och försöker ha synpunkter på pressen så här. Ja, här är det ju då regeringens ungdomsförbund som lyckas stänga ut en forskare från en konferens i en stor medlemsorganisation. Så det är ju inte, om man nu är lite orolig inför vad den nya makten innebär, så borde man kanske också reagera här och säga att det här är inte ett beteende som är klädsamt. Mm.
Jag tycker att ni som lyssnar och upprörs över detta, ni kan gå in på Folk och Försvars hemsida och där kan ni se vilka Folk och Försvars medlemmar är. Och de står ju då som medlemmar alltså bakom den här cancelleringen. Så kan ni själva, ifall ni vill, cancellera Folk och Försvar och alla dess medlemsorganisationer. Samt ska ni titta på deltagarlistan på rikskonferensen som kommer ske i januari. Alla de accepterar ju att medverka på ett evenemang där cancellering förekommer. Så kan man, ja då vet man ju, lär man ju sig någonting om dem också, tänker jag. Så kan vi,
Har ni så mycket tid så behöver ni definitivt en annan sysselsättning, tycker jag. Men det finns ju en aspekt här just apropå regeringen, för de har ju då, Mats Persson skulle förmodligen säga, ja men det är bara i universitetsvärlden möjligen som en cop-out, men just det här att från politiskt håll vilja bekämpa cancelkulturen riskerar ju att slå tillbaka här, och jag tycker det illustrerar vilket klavertramp det är att gå in i det här, därför att om regeringen nu skulle agera och utebli från konferensen, då blir det ju så att man i praktiken talar om för en oberoende organisation att den här punkten ska vara kvar på programmet. Och det är ju inte heller, det öppnar ju också ett väldigt prejudikat för detaljstyrning som blir obehagligt och egentligen är en ännu sämre grej. Så hur man än vänder sig om man tar sig för att politiskt agera mot det här, det är ett oskick, men ansvaret bör ligga hos föreningen som fattar beslutet.
Det här finns ju allmänt när man talar om sådana här frågor, att som Mattias säger, hur man än vänder sig så blir det ett problem, för att, ja, lite långt hopp här, men exempelvis, jag tänker på, vi hade en podd igår som handlar om kommuner där man politiker ibland fattar märkliga beslut, exempelvis de här sagostunderna som har varit på biblioteken. Det har slutat med liksom att kommunens kulturnämnd får sitta och rösta om huruvida man ska ha en... Alltså börja politiken lägga sig i, så kommer nästa politiker lägga sig i, och så kommer nästa och nästa. Det blir inget slut på det. Till slut så krävs det liksom en sån detaljstyrning av allting, så att... ja, ni förstår vad jag menar. Det blir väldigt obekvämt. helt enkelt. Och det skulle ju, man kan ju lätt se det här, precis som Mattias säger, att det eskalerar, att man måste, för att stoppa cancelkulturen måste vi införa lite annan cancelkultur åt andra hållet och så vidare. Och sen, ja, sen vet man inte vart man ska ta vägen. Tove, vill du säga några avslutande ord om just den här frågan?
Nej, men jag tänker att det Folk och Försvar är ju i mina ögon en otroligt viktig mötesplats och organisation, och den har ju en uppgift som i dessa dagar kanske aldrig, ja, väldigt länge sedan den kanske var så viktig. Och det är många som kan få både kunskap och fördjupad förståelse i de här frågorna som påverkar oss så mycket. Så det är frustrerande att man har hanterat det här så illa i en tid där man bara borde på något sätt blomstra, givet också hur omgivningen ser ut. Så att, och det är också en organisation som har haft som idé att här liksom kan mötas personer från alla delar i samhället, och det är liksom både det offentliga Sverige, det är akademin, det är näringslivet, alla som krävs för att Sverige ska ha ett robust totalförsvar. Och så jag kan inte nog beklaga just den här signalen, att det är så lätt, tyckte så lätt att få organisationens styrelse ur balans. Och att de här personerna som då drivit för ungdomsförbund, jag har ju varit ungdomsförbundare själv, det är klart att där är väldigt mycket känslor och också, tror jag, vetskap om hur man driver, ja, hur man driver igenom sin vilja och sådär, och den här känslomässiga utpressningen som de ägnar sig åt. Där borde organisationen varit vuxen nog och säga, vet ni, här har vi en vuxen arena för samtal. Det innebär att när vi pratar om de här frågorna, att alla kommer inte vara överens. Vi kommer ibland ha väldigt skilda agender och åsikter, men vi menar att det är väldigt viktigt att man kan träffas. Och är det väldigt svårt för er, då får ni väl avstå eller gå ut under den stunden. Eller avstå från att komma hit, men vi kommer inte att göra om programmet för att det är jobbigt för er.
Mm. Okej, tack för det. Vi ska ta och gå vidare, för vi har fler ämnen att ta upp. Och jag tror det faktiskt har blivit dags för lite julnötter. Och med det tänkte jag tankenötter faktiskt. För då har jag faktiskt bett mina paneldeltagare förbereda varsin julnöt. Och det är då att försöka tänka till lite och fundera ut en fråga som ni likt en nöt tycker behöver knäckas ganska snart, en tankenöt, och vem som behöver knäcka den. Någonting som ni upplever är ett problem eller en utmaning eller någonting som helt enkelt måste fixas, och här måste man tänka till, och ni ska få dela ut en sån tankenöt var. Och då tänkte jag att Peter, skulle du vilja börja?
Kan jag göra. Jag har faktiskt inte bestämt riktigt vem jag ska dela ut det till, men det får bli regeringen eller något i bred bemärkelse.
De som
men
bestämmer.
Nöten är följande, och det är hur den gröna industrialiseringen i norr ska gå till utan att elpriserna stiger kraftigt i Norrland, eller i norra Sverige, om man får befolkningen i norra Sverige att emot sig i det här projektet. Det var ju så sent som häromdagen som Svenska Kraftnät kom med någon slags prognos för framtidens elpriser. Och där ser man ju att redan 2027 så bedömer de att elpriserna kommer vara dubbelt så höga i norra Sverige som de är idag.
Det var en nöt att tänka på. Jag antar att många redan har tagit fram knäpparen och försöker. Vet du hur du går med det försöken? Finns det någon som har någon lösning här?
Nej, jag har inte sett någon som har försökt att knäcka den nöten. Det är därför jag lägger fram den på bordet.
Mm. Det är en stenhård nöt. Den får den regeringen helt enkelt plocka upp. Tove, har du någon nöt du skulle vilja dela ut där du vill att någon ska knäcka?
Jo, men jag har faktiskt en nöt. Men jag har tagit hjälp. Jag var in på Läkartidningen och tittade och hittade en krönika av Jonathan Salzer, som är docent och överläkare i neurologi vid Norrlands universitetssjukhus. Och han formulerade ett, om man säger, ett desperat brev till tomten. Han ville tomten skulle, dels så frågade han om tomten kommer att komma även till de som inte var så snälla år, och sen beskrev han interiören, vad de har mot sin vilja egentligen tvingats göra i vården i år. Men sen så ställde han då, han har fyra önskningar, och den här första önskningen tycker jag, det blir min nöt. Och han skriver så här till tomten då: kan du ordna så att vi lyckas föra en nationell sansad och konstruktiv debatt kring vad gränserna går för vad vården bör erbjuda? De extremt dyra behandlingarna som tidigare bara funnits diffust borta vid horisonten närmar sig nu med stormsteg, och bara ett par behandlingar med genläkemedel kommer att kunna välta hela läkemedelsbudgetar över ända. Det är liksom lite antingen eller som gäller. Vi kan inte både bekosta slutenvård och köpa dyra läkemedel för samma pengar. Så att här finns det ju, han pekar ju på någonting som väldigt många som är insatta i vården också flaggar upp för. Vi har enorma kostnader för vården som fortsätter öka i en takt som överstiger BNP-uppskrivningarna. Och vi står liksom inför genuina dilemman om hur vi ska organisera, ransonera och se till att den tillgängliga vården som kommer då att öka, vilket är det goda nyheten, att vi kommer att ha mer läkemedel och bättre läkemedel och behandlingar tillhanda. Men det här ska då också hitta sin finansiering och organisering. Så det tycker jag är en jättespännande och viktig nöt.
Det är verkligen återigen en hård nöt att knäcka. Det låter nästan som någonting, det här känner inte jag till så mycket om, men jag tror vi ska ta upp det i podden efter jul faktiskt.
Mm.
Mattias då, har du någon nöt du skulle vilja skicka till någon?
Jo, men och den är inte speciellt hemlig. Vi har försökt knäcka den ett tag nu och jag tycker inte att vi är särskilt närmare någon lyckad lösning, kanske för att den inte finns. Men asyl- och flyktingpolitiken.
Mm-hmm. Det, vad är det som behöver knäckas där?
Jo, men hur ska ett rikt, fritt land, gärna i samarbete med andra länder, utforma en asyl- och flyktingpolitik som hjälper dem vi vill och kan hjälpa utan att det skälper stora samhällssystem eller lämnar människor som vi vill hjälpa helt likgiltigt. Mm. Det är en balansgång där vi har slagit från det ena till det andra. Det är en undantagslagstiftning som liksom ligger utanför ideologier och annat, extremt behovsprövat men samtidigt omgärdat av extremt hyckleri, där vi liksom erbjuder belöningar till de som tar sig förbi hinder vi sätter upp just för att vi erbjuder belöningar. Det är ju ett enormt härke av motstridiga regler som inte på något sätt är optimalt som det är idag. Men vad gör man av det?
Mm. Ja, jag tänker ju att 2015 då, när man bytte politik, då antyddes det ju i alla fall att vi ska nog fundera ut ett bättre system så att vi så småningom ska kunna ha flyktingmottagning igen. Men politikerna har ju inte varit överdrivet intresserade, verkar det som, av att lösa
den. Och det är ju det att många hävdar att det skulle vara enkelt, att det fanns andra enkla lösningar. Australien pekar en del på sådär, men det är ju inte så. De har ju lagt ner mycket av det därför att det är extremt kostsamt att skeppa folk långt bort och leder inte sällan till övergrepp som man sen får säga vi var naiva inför det också. Mm. Så hur man än vänder sig lite grann, men det är ju ingen anledning att sluta titta på frågan.
Trännenötter till berörda då politiker och makthavare och kanske även till oss själva att fundera vidare på. Tove, vad händer på sidan över julen? Det kom väl inte ut papperstidning varje dag, men vi fortsätter att skriva genom hela julen, inte sant?
Ja, men det gör vi. I den här tomteverkstaden tar vi inte så mycket ledigt. Men vi har en del roliga saker på gång. Den sista tryckta då blir på julafton, och då kommer vi dels att öppna den 24:e luckan i vår julkalender inför öppen ridå, höll jag på att säga, i papperstidningen också. Och vi kommer också att dela ut som en fin tradition ett antal hårda klappar med rim till diverse personer.
Mm.
Och sen så blir det då att på juldagen och annandagen så är det då papperslösa dagar, som man säger. Då kan man läsa i SvD eller på svd.se, och då kommer vi att ha särskilda kolumner eller av Katarina Bergling respektive Inger Enqvist, så det rekommenderas varmt. Det kommer att finnas när man har tröttnat på liksom det här vanliga stojet och stimmet, då kan man sjunka ner i soffan och få lite god läsning.
Mm. Eller ska man säga till barnen att jag måste ut och läsa min ESVD så kan man återvända. Bra att du nämnde klappar, för jag tänkte ju också att vi skulle ha lite julklappsutdelning här i podden, eftersom det trots allt är uppesittarpodd och dagen före dagen. Så då har jag också bett er faktiskt, det är ju inte helt spontant alla gånger i den här podden, att komma på en liten klapp som ni ska få ge, återigen, precis som i tidningen, med tillhörande rim. Och då tänkte jag undra, Tove, skulle du vilja börja julklappsutdelningen? Vad har du gömt i sockan? I strumpan.
Jo, jag har... ska jag berätta vad jag har paketerat in också?
Ja, det kan du väl göra.
Ja. Ja, men jag har köpt en jättefin vadderad tjock teflonväst. Och den har jag slagit in till kulturministern. Och på paketet så står det så här. Ingen anade ditt namn. Inom skrået blev det chock. När på röda mattan du klev fram, kultureliten stumma var i flock. Men låga förväntningars missnöje är en gåva, för det ger friheten att inte massa onödigt lova. Tänk om kulturen under din tid kunde bevisa att den med frihet och utrymme mer blomstra kan. Det vore en vacker fjäder i hatten Parisa, ett borgerligt kliv för samhället minsann. Men du kommer möta motstånd, så dra på dig den här, när du ska utmana dem som redan trängs vid skattebetalda faten. Den skyddar dig när du andra måste hjälpa att förstå att samhället oändligt större är än staten.
Åh, vad fint. Det tror jag säkert kulturminister Parisa Liljestrand skulle bli jätteglad för. Jag tycker du ska köpa en på riktigt och skicka till henne. Mattias då, vad har du för klapp?
Till Ulf Kristersson.
Jaha.
Vid julen 2018 du stolt annonsera att från er liberala verkstad det skulle komma mera. Vad har Moderaterna sen producerat där? Undrar en väljare som håller friheten kär. Om plikt och vandel och höjda skatter hörs regeringens chatter. Men mot friheten styrs ingen färd. Är den liberala M-verkstaden ens en arbetsmarknadsåtgärd? Snart ringer vi in ett år med nya toner, men först är tid att vårda familjära traditioner. Nya verktyg du får för att ofriheten ända. Det är dags att till verkstaden återvända.
Så vad var det för verktyg han får då?
Ja, det är metaforiska verktyg till den metaforiska liberala verkstaden.
En knipton.
Men han har ju just bett om nya verktyg för att bekämpa vår tids nya ofrihet, nämligen brottsligheten.
Ja, okej. Men metaforiska verktyg, det behöver
vara
statsminister.
Han har ju fått fler verktyg än som nödvändigtvis är användbara. Jag hoppas bara han inte har sönder något på vägen. Så, men snickrande blir det.
Du kanske skulle ta ifrån honom våra verktyg istället.
Ja,
det
skulle jag gärna göra. Men framförallt vill jag in honom i den liberala verkstad han inte verkar ha. Den verkar ha samlat damm ett par år nu.
Ja, kanske till och med har glömt var den ligger någonstans. Men det är väl en bra påminnelse. Jag hoppas vi att statsministern hör detta och att dina metaforiska verktyg kommer fram. Peter då, slutligen. Vem vill du ge och vad? Och hur vill du rimma?
Ja, jag ska ju då ge en julklapp till Aftonbladets ledarsida, både skribenterna och till den politiska chefredaktören Anders Lindberg. Och jag, stilenligt, är jag då lite mer fåordig än mina kollegor. Så, jag håller rimmet till 6 rader. Och det jag vill då ge bort är en sån slamsugare som man rensar avlopp med. Falukorv är fascism och statsministern en von Papp. Ja, snart allt blir rasism när tanketarmen är slapp. Så för att förhindra stopp i rören, hälsa välkommen den nya biträdande redaktören.
Ja, det var hårda paket det, Peter. Det är ju bara, springer du upp 2 våningar upp ovanför vår redaktion och ringer på dörren och springer därifrån fort sen.
Ja, jag tänker på Gud i brallan.
Hörrni, tack för jättefina rim. Jag bad faktiskt min AI skriva ett politiskt julrim också. Det är inte alls lika bra som ert, men ni ska få höra det ändå. Det är inte ens rimma, inte ens. Jag förstår inte varför, men så här lät det. Det är ju tid för julen och politiken den råder. Med politiker som snackar och saker som följer på. Vänsterpartiet vill ha fred. Centerpartiet ett bra klimat. Moderaterna vill ha frihet, medan Socialdemokraterna vill ha rättvisa. Oavsett vad du tror på och vilka du röstar på, så hoppas vi att julen blir bra för alla, oavsett var du går. Det var ju fullkomligt obegripligt.
Ja, jag har faktiskt också testat att få lite julklappsrim från den där AI:n, men det var ju helt värdelöst.
Ja. Så att även då för framtida rimjobb så kan inte maskinerna hjälpa oss, utan vi behöver helt enkelt klara av det själva. Och det känns väl betryggande, Mattias?
Ja, tänkte du på mitt blå tåget nödrim med arbetsmarknadsåtgärd?
Nej, det var jättebra. Hörrni, vi ska ta och avrunda, och det ska vi göra som vanligt med mitt favoritmoment. Ni vet det som heter Är du smartare än en ledarskribent? Ni känner till det väl. Det går ju till så att jag testar ledarsidans skribenter på några enkla trivia frågor som anknyter, eller kanske inte alls anknyter, till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan vara med och svara, och svarar ni snabbare och mer korrekt än vad Peter, Tove och Mattias gör, då är ni helt enkelt smartare än ledarskribent och kan ta en välförtjänt julvila. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser frågan så får man det, men då slutar jag läsa och då riskerar man minuspoäng. Mattias, du är regerande mästare, så att du ligger i vinnarhålet.
Ja, det kan bara bli värre.
Hörrni, imorgon är det julafton, så veckans frågor går förstås i julens tecken. Vi ska börja enkelt. Julen 1972 talade Olof Palme om historiska illdåd och menade att ett nytt namn fogas till raden av platser där våldet triumferat. Men vilken var den här platsen som Palme syftade på där illdådet skedde julen 1972?
Peter.
Ja, låt höra.
Saigon.
Nej, va? Det var det inte. Var det inte?
Var det inte, inte julbombningen av Saigon?
Helvete.
Nej. Svaret är faktiskt Hanoi.
Ja.
Mm.
Så var det.
Så var det. Vi fortsätter. I det gamla Rom firade man förstås inte jul. Möjligtvis börjar man med det mot slutet. Men man hade en annan stor fest som sammanföll med vintersolståndet. En fest som bland annat kunde präglas av att hierarkier upplöstes och herrarna betjänade slavarna. Vad kallades denna romerska högtid?
Jag hoppas inte mina lärare från historiska institutioner lyssnar på det här för att skämmas.
Mattias?
Svaret... Ja, Mattias, låt höra.
Ja, men var det inte typ Joel eller något sånt där?
Nej, det tror jag mer var vad som man hade i det gamla Norden, eller fornordiska. Ja, då drack man jul. Nej, det heter Saturnalia och man firade då guden Saturnus helt enkelt. Hörrni, julafton 1871, då kunde Verdis berömda opera som han skrivit med anledning av Suezkanalens invigning äntligen ha premiär i Kairo. Operan utspelas just i det forntida Egypten och heter vad då?
Mattias?
Ja?
Är det Aida?
Det är det! Snyggt, Mattias. Vad är det med dig? Alltså förra veckan var det Schubert och nu är det Aida. Fantastiskt.
Ja, det var precis som då. Ren jävla bonröta.
Hör ni det här då? Imorgon kommer som alltid på julafton det att samlas massa folk på Katarina Barngata 42 i Stockholm. Varför det?
Mattias,
låt höra.
Det borde vara Nacka.
Ja. Precis, man firar Nacka Skoglund. Han dog ju där blott 45 år gammal. Och det är hans födelsedag. Han skulle bli 93 i år. 2 poäng till Mattias, 0 till övriga. Hörrni, imorgon kommer ju 3-4 miljoner svenskar återsätta sig framför tvn för att hedra en av våra äldsta jultraditioner. Att titta på Kalanka och hans vänner önskar god jul. Ni har sett den massor med gånger. Jag tänkte testa era kunskaper om just det programmet. Benjamin Syrsa är ju programmets presentatör. I vilken film gjorde denna lilla insekt sin debut, där han också för första gången sjöng When You Wish Upon a Star?
Nu kör jag en jättechansning.
Ja, låt höra.
Är det Bernard och Bianca?
Nej, det var det inte. Det var betydligt senare den filmen kom. Det var någon gång på 70-talet, tror jag. Den här filmen är från 40-talet. Ingen vågar chansa. Tove, är du med fortfarande?
Ja, jag är med.
Filmen heter Pinocchio.
Ja, oh. Så det var.
Hörrni, i Tomtens verkstad är en av de mest älskade inslagen. Den har som bekant redigerats om genom åren. Senast 2012 när en sekvens som ansågs rasistisk togs bort av Disney. Scenen föreställde en svart docka som togs bort då, en stereotyp svart docka. Vilket ord använder man i USA om en sån rasistisk återgivning av... Mattias?
Pickaninny.
Pickaninny!
Pickaninny, ja.
Ja, men det är helt rätt. Det får du rätt för. Starkt, Mattias. Du är verkligen på gång idag.
Han har en AI som hjälper honom.
Ja, säkert. Hörrni, var nöjd med allt som livet ger, sjunger Baloo i Djungelboken. Vem skrev boken som är filmens förlaga?
Tove.
Tove var snabbast.
Jag var först. Ja. Rudyard Kipling.
Det gjorde han. Ett poäng till dig också. Ett poäng till Peter. Tre för Mattias. Hörrni, i slutet av filmen Plutos julgran dyker Musse och Plutos vänner upp utanför huset och sjunger en julsång, en sån här klassisk Christmas Carol. Men vad heter den klassiska julsången? Vet den här?
Tove.
Ja, Tove.
This the season.
Det kanske är ett alternativt namn, det vet jag inte, men det var inte det namnet jag tänkte på. Då måste jag nästan googla det här.
Nu är spänningen olidlig. Det här är som var.
Slamkryparen.
Ja, du får rätt för det. Det är ett alternativt namn på Deck the Halls.
Yes. Yes.
Du är upp på 2 poäng då.
Och jag har faktiskt 0, jag har inte.
Nära. Fick du ingen poäng? Nej, okej. Då tar vi ytterligare en fråga. I Askungen ser vi ett gäng möss sy en klänning åt titelpersonen. Men vad heter de två mest framträdande mössen som sedan dyker upp i serietidningen Kalle Anka som boende på farmor Ankas gård?
Jag vet ju en. Kan man få gissa på, kan man bara få svara på ett?
Ja, man kan få 1 poäng om man kan en.
Tove, den runda heter Gus.
Ja, det gör han. Det får du rätt för. Jack och Gus heter de. Mm. 3 poäng vardera. Då undrar jag så här att juldagen... år 800 så krönte påven Leo den tredje en imperator Romanorum. Och det fanns för första gången en romersk kejsare i väst. Därmed bröt han också med kejsaren i Konstantinopel. Men vad hette den kejsare han krönte denna juldag år 800? En minst sagt viktig person i europeisk historia.
Tove, tänk på historiska institutioner nu.
Jag vet, men nej, fast han kan ju inte leva. Jag tänkte på Augustus, men det kan ju inte vara han.
Mattias.
Ja, Mattias, låt höra.
Det var ju någon Karl där någonstans. Jag vet inte. Ja, jag chansar på det.
Du får rätt på det. Karl den store, förstås. Charlemagne. Mm. 4 poäng. Då har vi bara en fråga kvar som då Tove måste ta ifall du gå upp på lika. Hur mycket julskinka äter svenskarna på ett år? Närmast vinner.
Ja, men nu är ju då frågan här. Är det hur mycket som köps eller hur mycket som äts?
Ja, det måste ju vara hur mycket som säljs. För man vet väl inte hur mycket som slängs i mellandagarna.
Nej.
Liksom. Då säger jag 2,5 kilo.
Vadå,
alltså,
är det per
person?
Nej, totalt sett.
Jaha, totalt hela Sverige, hur många ton alltså?
Mm. Ja.
Oh. Jag tror det är 5 miljoner kilo.
5 miljoner kilo, det blir alltså 5 000...
kilo per person.
Ja, 5 000 ton då helt enkelt.
Mm.
Japp.
Jag säger 12 000 ton.
Tove, slutligen.
Ja, men då lägger jag mig på... 7.
Och Tova har helt rätt. Det är 7000 ton. Så då går det upp precis lika med Mattias.
Vill du straffa jag... nu?
Precis, nu blir det straffad. Nu måste jag snabbt som attan komma på en...
Ska du köra Bruno Wintzell och fråga, ligger Tyskland norr om Österrike?
När ställde han den frågan?
När det blev någon palaver och han improviserade ett avgörande där bara de ena lyssnade, ja, Och så vann de, men ingen annan hade hängt med.
Hörrni, utslagsfråga mellan Tove och Mattias. 2020 slog Kalankas julafton rekord, blev det mest sedda tv-programmet någonsin i svensk historia. Hur många var det som tittade denna julafton 2020 på Kalanka? Närmast vinner.
2 miljoner.
2 miljoner? Vad säger Mattias?
4,2 miljoner.
Ja, det är väldigt nära Mattias. Det var 4,5 miljoner. Mattias tar hem det för andra veckan på raken och kan titulera sig. Eftersom det här är då den sista fredagspodden för året så blir du mästare ända fram till 2023 faktiskt, Mattias.
Ja, ja, men det är ju ett litet julens mirakel.
Hörrni, jag önskar alla lyssnare en riktigt god jul. Jag hoppas ni får tillbringa dagen tillsammans med nära och kära och få njuta av de där härliga traditionerna som hör julen till. Oavsett om du firar julen på ett traditionellt sätt eller på något annat sätt, hoppas jag att du får en underbar dag och en avkopplande och glädjefull julhelg. Ha en riktigt trevlig jul. Det där var AI igen och det var väl helt okej?
Ja då. Det var godkänt.
Det var godkänt. Hörrni, det som finns bara en sak kvar att säga för vår del, det är att säga från oss alla på redaktionen till alla er som lyssnar. Jag hoppas ni får en riktigt härlig jul. Och god jul Tove, Mattias och Peter också.
Tack tillsammans.
God jul Andreas.
God jul!
Tack för att ni har lyssnat på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Vi har ju ett helt kommande år att fylla med nya poddar. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.